Jag och en kompis var ute och gick på Gamla stan och då kom statsministern förbigåendes. Och jag kände hur min puls blev högre, man blev lite nervös. Nu är den en känd offentlig profil framför den. Och han, min vän, skrek, "Tjenixen, Stefan!" Och då föll lite den här, man blev lite mer avväpnad, lite lugnare. Det blev en mer avslappnad situation. Stefan sa hej tillbaka. Så jag tänker inleda med att säga "Tjenixen, Andreas kyrkan." Så för lite avväpnande början. Jag har fått en berättelse återberättad av min pappa. Han är pastor och är uppvuxen i församlingen han varit verksam i. Och han brukar berätta berättelsen om när han delade ut nattvarden första gången till mig. Jag var kring 11 års åldern, så jag var nog nydöpt. Och det är viktigt för kontexten att veta att brödet som vi hade var inte oblater, utan det var ett bakat bröd. Nästan den här konsistensen av, vad ska man säga, sockerkaka. Jag vet inte, det var väldigt gott i alla fall. Men ett väldigt speciellt bröd, det är viktigt för kontexten. Och hur som helst, när han väl skulle då dela ut nattvarden, då satt vi nydöpta längst fram. Och då gick han först fram till mig. Jag fick ta emot brödet och drack av vinet. Sen gick han till nästa person, nästa person, nästa person. Och när han har gett till alla så såg han hur jag vinkar in honom. Och som pastor blir man glad. Nu tänker han, nu har sonen en observation eller någonting händer under nattvarden. Nu vill han säga någonting, som någon insikt. Och väl han kommer fram till mig så frågar jag då, det här kommer inte ihåg, men du råkar inte ha receptet på det här brödet. Och jag tänker vi ska nysta lite i det idag. Vad är receptet i brödet vi kommer dela under nattvarden idag? Och med det ska vi gå in i evangelietexten ännu en gång. Och det är alltså Johannes evangeliet 8. Jesus och äktenskapsbryterskan. Sedan gick var och hem till sitt. Och Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade dem. Då förde de skriftlärda och fariserna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sade, mästare, den här kvinnan greps för bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger du då? Detta sa de för att pröva honom och för att få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. När de fortsatte fråga honom reste han sig och sa det. Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Sedan böjde han sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta började gå därifrån. En efter en, det äldste först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste upp och sa till henne, kvinna, var är det? Har ingen dömt dig? Hon svarade, nej herre. Då sa Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda nu, inte mer. Fariserna och de skriftlärda ville, som texten säger, sätta Jesus på prov. Och syftet var nog inte att döma kvinnan till döden. Inte heller hålla henne till livet. Jag tror hon var bara ett medel för de här männen. För under den här tiden då styrde romarriket Jerusalem där de var. Och de här skriftlärda, de hade Moselag med sig som sa att om du hade begått äktenskapsbrott, ja, men då skulle både mannen och kvinnan stenas till döds. Men det fick de inte utöva den här lagen under romers styre, utan det var ju romers lag som skulle gälla i det här landet, inte Moselag. Så skulle Jesus säga nej, stenar ni inte, då tänkte de, ja, men det gör han ju för att det är ju romers lag som gäller. Men då säger han också emot Moselag. Skulle han då säga stena henne, ja, då säger jag till Moselag, men då kan vi peka mot romarna att du vill följa, inte följa vår lag. Så det var ett sätt att sätta dit Jesus. Sen tror jag att egentligen så i ett Moselag så är det bara mannen och kvinnan som ska dömas till döden. Men de tar bara fram kvinnan. Och jag tror det fanns någonting i det. Att kvinnan det kunde pigla upp ett visst typ av hat och förakt på ett annat sätt. Sexistiska tider och även när det handlade om ett sexualbrott tror jag att det fanns ett visst ett särskilt hat då, riktat mot en kvinna. Jag börjar själv tänka på häxbränningarna och de processerna som skedde i Sverige under 1500-1700-talet däremellan. Och många av berättelserna som man hör från den historien när de anklagar kvinnor, då är det oftast av sexuell natur. De beskriver hur de har haft umgänge med djävulen. Så det är ju någonting återkommande i historien att uppvigla ett folkförakt, då särskilt gentemot kvinnor och särskilt av sexuell natur. Så jag tror det fanns, kvinnan var också ett medel för de här männen. Och även om vi har en annan kvinnosyn idag, inte alls alla, men i mångt och mycket, så tenderar vi ibland i kyrkan också att fokusera på kvinnan, att kvinnan hamnar i centrum, kvinnans synd. Vad gjorde kvinnan fel egentligen? Säger Jesus, ja men kvinnan hon fick vara fri för det var inte så farligt. Eller vi tänker kvinnan var syndig men Jesus sa förlåt ändå. Men det här är egentligen, kvinnan är inte i centrum av berättelsen. Det är det fariserna och skriftlärda vill göra. Sätta henne och hennes synd i centrum. Men Jesus kommer in och lugnar ner sig är det första han gör. Han ritar lite i sanden. Man kan tänka en uppjagad folkmassa. Och lite provocerande ser en människa bara sätta sig ner och rita lite på marken. Kolla upp för att sen få dem att peka på sig själva. Ja, men tanken hamnar inte på kvinnan i centrum utan det är jag. Kan jag verkligen döma den här människan? Och de börjar säkert reflektera om sina liv, hur de lever sina liv. Och på ett sätt börjar de också kanske kunna se sina egna liv i kvinnan de först tänkte döma. Hon var först ett medel men helt plötsligt blir kvinnan en människa, en medmänniska. Någon jag kan se mig själv i. Och där tror jag att det Jesus pekar mot. Inte sätta kvinnan i centrum utan vi måste börja kolla på oss själva. Jag tycker mig ofta höra idag, och det här är ju en observation och en känsla som ni får se emot. Men det är ett ganska hårt klimat i samhället idag upplever jag. Man ska döma hårt mot hårt. Vi ska låta människor se om sig själva. Och ja, men man ska sätta mycket skuld på varandra. Vi ska inte vara för mycket gullande utan vi ska ha mycket hård attityd. Sen upplever vi också i samma veva människor som blir, ja, man kanske offentliga personer som blir påkomna. Och helt plötsligt så blir de frånskilda sig allt ansvar. Nej men jag har haft en svår uppväxt, det är därför jag gjorde det här. Det var hela bara ett missförstånd. Det var egentligen folk som ljög om mig. Nej, det här är inte så farligt som ni tror. Så helt plötsligt så kanske man själv varit väldigt dömande. Och sen blir man själv konfronterad med det. Och då ska man börja se det mänskliga i mig själv. Att vi ofta ibland rör oss i de extremerna. Men jag tror också att vi är i ett samhälle där klimatet är att vi avhumaniserar. Hårt mot hårt. Nej, men du ska kunna skylla dig själv. Vi ska döma starkt. Ja, men då bygger vi också ett fientligt klimat i vårt samhälle. När vi väl själv ställs inför ja, vår egen mänsklighet och de ena felen vi begår. Ja, men då kommer vi dömas på samma sätt som vi själva har dömt. Så det finns någonting som bygger en värld av att inte vara hårt dömande. Utan se det mänskliga i människor. Och temat för dagen är att inte döma. Och ska vi alltså inte döma alls? Du nämnde lite där Magnus, att det finns svårigheter där. För att Jesus han blev ju arg och han dömde ju människor också. För det som gjorde dem orätt mot det minsta. De idag vi skulle kalla det marginaliserade. Och Gud pratar, följer vi Bibelns stora teman. Det är ett rättvisetema. Ja, men att döma är ett sätt att också ge människor upprättelse. Det är inte bara att förtrycka utan det är ett sätt att faktiskt lyfta de små. Samtidigt så har vi också människor i maktposition som använder sig av vi ska inte döma som ett knep för att komma undan. Men jag tror vi kan, det finns en, jag tycker en bra fras, det är förtroende. Och det är ju att vi kan ju förbruka ett förtroende. Ledare, människor som arbetar i olika faktorer, i relationer. Och det går ju att förbruka. Och bara för att det finns förståelse för min mänsklighet och min bristfällighet. Ja, men det betyder inte att alla människor alltid ska komma tillbaka i positioner, i relationer. När de gjort fel eller gör fel. Men vi tror ändå, trots att vi ändå tänker att människor kan konfronteras för skadliga beteenden, destruktiva beteenden. Folk som fortsätter göra aktivt dumma saker, själviska saker. Att ändå finns en människa där bakom. Att ändå gång på gång påminna sig. Här är en människa som har något sätt bär bilden av Gud. Och det tror jag är den stora uppmaningen i Bibeln är. Jag tror inte vi ska bryta ner ett rättssamhälle. Men jag tror väl ändå kunna bygga ett samhälle där även om människor gör väldigt dåliga saker. Uppmuntrar att se människan bakom. Och jag har varit i interreligiöst sammanhang där man arbetar med att komma varandra närmare. Och i interreligiösa sammanhang där man pratar religion emellan. Där bär vi mycket fördomar mot varandra. Och att sätta arbeta om det här, kring det här. Så fick man använda sig av något som heter storytelling. Det är ett begrepp som är att man får berätta sin historia. Och när vi börjar berätta sina historier, vi fick vara med och lyssna på det här. Om deras religiösa upplevelser. Deras personliga perspektiv först och främst. Helt plötsligt så blev den här känslan relaterad till att de hade hijab. Att de var hinduer, att de var kristna. Att det var en som var samisk. Helt plötsligt var de här fördomarna försvann successivt. För fick se en människa helt plötsligt. Inte bara en religion med alla fördomar som vi matar på. Och jag tror att det finns en uppmuntran i att faktiskt börja lyssna till varandra. Varandras berättelser och vad det gör med varandra. Och vad det gör med oss. Men det är en svår dynamik att hålla i. Att inte döma men också hitta rätt tillfälle att döma. Och det får nog vara det, tror jag. Och vi ska nog tänka, grunna oss. Försök känna in att faktiskt inte bara låta det vara fyrkantigt. Utan det är tankar som vi bearbetar och jobbar med. Jag tänker på en berättelse om mina kusiner. När de var barn ville de göra någonting väldigt fint. Så de tänkte att vi ska tvätta mammas bil. Min mosters bil då, utan att säga någonting till henne. Och de gjorde ett bra jobb, kan man tänka. De slet och de tvättade hela bilen. Så ber de in min moster till bilen och så ser hon bilen. Och det är ett problem, ett ganska stort problem är att de använde Svinto för att tvätta bilen. Så ni kan tänka blicken, man kommer. Här har man tänkt barn ska göra något väldigt vackert. Och hon kunde inte riktigt bli arg. Men det känns som att det här är också människan ett nötskal. Vi på många sätt försöker göra gott och så blir det fel. Och jag tror ibland att vi behöver se på människor med Jesus ögon. Med mosters ögon i det här tillfället då. Ja, men se, ja, ibland faktiskt försöka se det goda i det människor gör. Nu är mina kusin i 40-årsåldern och skulle de fortsätta tvätta bilar i Svinto, ja, men då måste någon säga stopp, skulle jag säga. Så det finns ändå någonting man kan lära sig av. Jag hoppas folk lär sig av det man gör, sina misstag. Varför Jesus då väljer att fokusera på att inte döma, det tycker jag vi får hjälp av i en episteltexten till dagens predikan. Och det var ju från Romarbrevet vi läste idag. Och då särskilt ur stycket ur Romarbrevet 14:7-8. Ty ingen lever för egen skull, sin egen skull. Vare sig vi lever eller dör så gör vi det för Herren. Ibland kan jag känna mig helt oberoende. Jag går upp på morgonen i min lägenhet som jag betalar hyran för. Jag åker tåget till stan, käkar en hamburgare på McDonald's eller någonstans. Och är helt ensam känner jag. Utan att tänka på att jag har min lägenhet är något som andra människor har byggt. Jag åker kollektivtrafik som tåg och rälsar som hålls igång av människor. Jag åker till en restaurang där människor lagar maten till mig. Jag är ensam, men jag är fullt beroende av andra människor. Och det är en ständig påminnelse jag måste göra, att jag är inte ensam här i jorden. Jag är inte självständig. Jag är beroende av, vi är beroende av varandra. Och det tror jag är en ständig insikt som jag tror Jesus vill lära oss. Vi är inte ensamma. Ty ingen lever för sin egen skull. Vare sig vi lever eller dör, så gör vi det för Herren. Och han ändå påminner sig att också Gud är den som bär oss i skapelsen. Hans märke finns överallt i det vi ser. Jag inledde med att prata om ett recept för nattvardsbrödet. Och vi kommer gå in i nattvarden. Och det är det vi gör, är att vi delar brödet tillsammans. Vi går in i gemenskap med varandra och med Gud. Nattvarden binder oss alla. Och jag tror att vi ska låta oss komplettera. Eller varför fastnar inte det ordet? Vad sa du? Kontemplantera. Jag ramlar på tungan. Jag tror budskapet har gått igenom. Så ta en stund och tänk kring de här. Reflektera kring nattvardens betydelse. Reflektera kring vad det innebär att inte döma. Tänk er in i positionen att både vara kvinnan men också vara folkhopen som dömer. Var är jag i berättelsen? Och tänk i det stora hela samhället i stort, världen i stort. Men också det lilla, det nära, det relationella, det jag har i min direkta närhet. Vi låter oss gå in i det och bär med oss det i våra hjärtan när vi går in i nattvarden. Amen.